Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har, ja, inte precis varit med om någon gång 20. Det har ju gått nu någon vecka sedan dess. Det är ju ganska stora avstånd här nu i januari när det gäller datum. Och ja, vi är tillbaka i alla fall, Gustav. Hur känns det? Man har inte tänkt på FPL på ett tag kanske.
Nej, väl en skön paus faktiskt, får jag ändå säga. Det har ju varit en otroligt intensiv december med, vad var det, 6-7 omgångar kanske på en månad. Och så är det bara två deadlines på hela januari. För det, den här omgången som vi går in i nu, den är ju utdragen över två helger. Och sen då väntar man på omgången efter det. Så att, lite konstigt, men samtidigt lite skönt efter december. Men ska bli, det är kul att ha det tillbaka i alla fall. Man saknar ju det alltid i de här små breaken. Och en svår vecka tycker jag som kommer här. Man vet inte, det är många beslut som jag känner mig osäker på i alla fall. Och gemensamt för de flesta är ju att det finns ganska mycket som måste göras. Det är ganska många beslut som måste tas och ganska många bränder som måste släckas.
Ja, precis. Vi kommer ju komma till det lite senare, men bland annat Son och Salah försvinner ju iväg här nu. Och då, ja, de har ju många i sina lag och då blir det en del byten som man behöver göra. Men det kommer vi till lite senare. Ja, vi kan ju börja prata med hur det gick i omgång 20, det var ju ett tag sedan nu, men det var ändå en hel del grejer som hände. Det var ju ganska stora poängskårer, en del som nådde upp till 100, och ja, vi gjorde lite olika för en gångs skull nästan den här säsongen, du och jag, Gustav. Jag gick på Alvarez, kapten, bytte in honom, bindlade honom, och du tog inte in han alls och sen körde Salah, va?
Precis, precis. Och alltså, ta in Alvarez och Bindla var ju, alltså, ser man bara till att man ville maximera poängen. Nu så hade ju du två fria byten, så det kan vara enklare för dig. Men rent generellt, bytte man in Alvarez så gjorde man ju det för att det var så man spelade och man ville maximera poängen för omgång 20. Jag kände väl att, i och med att det med ganska stor sannolikhet för mig som bara hade ett fritt byte, jämfört med att spara bytet, så skulle Alvarez förmodligen tvinga mig in i minus 4 denna veckan. Vilket man kan se nu med hur mycket man har att göra. Även med två fria byten så jag hade ju definitivt krävt i minus 4 om jag hade plockat in Alvarez. Och då gjorde jag helt enkelt kalkylen att Salah med binden plus Saliba, som jag hade bänkat ifall jag hade plockat in Alvarez. Att Salah, den extra Salah så att säga, och Saliba skulle ta fler poäng än Alvarez gånger två. Börjar ju sådär när Saliba nollar. Dels gjorde Alvarez mål, 7 poäng taget, känner jag. Saliba nollar, så det var lite tuff. Sen räddar ju Salah upp det, såklart. Det var ju en fruktansvärd straffmiss som inledde den matchen. Det är faktiskt väldigt sällan nu för tiden som jag låter FPL påverka liksom, så att jag blir riktigt sur på saker som händer i FPL. Men just den straffmissen irriterade mig som, ja, extremt mycket. Och så det var skönt att han räddade upp det. Att gå in i en veckas uppehåll med ja, nollpoängare på Salah hade inte varit så kul. Så skönt att han räddade upp det.
Ja, det var inte jättelätt att se på den matchen utan Salah binden på. Jag pratade om det också i senaste podden att, ja, det kändes som en omgång där man kanske övertänker att ta in Alvarez, och så sitter de, ja, de sitter kvar med Salah, gör det ganska bra. Och sen så, såklart när man inte bindlar Salah så drar Liverpool upp den största XG:n någonsin i Premier League historia typ. Ja, vi visste att Newcastle var sådär, men herregud, då släpper till, var det 7 XG eller någonting. Ja, det gick inte att kolla på den här matchen för mig. Alltså det, ja, jag var tvungen att, jag visste ju också när det var noll poäng i paus att det kommer ju bli, alltså det kommer bli en hel del ändå. Så det var, ja, väldigt jobbigt.
Nej, det var en svängig match. Både liksom rent poängmässigt för Salah, men också känslomässigt när man kollade på den. Både för oss som hade binden där och för er som satt utan binden, såklart. Slutade på lite olika sätt då. Men 90 poäng för mig, en grön pil blev det ju absolut upp till 67 000 i världen nu, vilket ju är, jag är jättenöjd med såklart efter den här, så här långt in på den här säsongen, och känner att det är en bra position att kunna bygga vidare.
Ja, ska också säga så att jag var inte jätteglad på Jota när han alltså inte läggt in den här bollen i öppet mål och istället väljer att falla. Ja, han hade ju, han kunde ju bara slå in den i öppet mål, men istället så lägger han sig för straff. Ja, det var, då var jag inte heller.
Vi tar den straffen.
Mm, det var, ja, men jag fick 88 poäng och ligger, ja, jag ligger ju inte alls lika bra som du ligger till, men ja, strax utanför 500 000, 511 000 ligger jag på. Förhoppningsvis kan jag jobba mig in, det är ju långt kvar, det är ju halva säsongen kvar, så att, det är såklart att det finns alla möjligheter för mig att gå in liksom i topp 100k, vilket är kanske målet, får jag väl ändå säga då, nu inför slutspurten, om man säger.
Ja, och det skiljer väl drygt 50 poäng, tror jag att det skiljer mellan oss. Och det är ju klart, i och med att vi ganska ofta spelar ganska lika, så är det ju klart ett avstånd som ändå är betydande. Men alltså, över en halv säsong så går det absolut att ta igen 50 poäng på ganska många. Så att, nej, det är som du säger, det är absolut inte kört. Och det är generellt för folk som inte har fått den starten på säsong, eller den första halvan av säsongen som man hade hoppats på, så är det ju att inte ge upp liksom, utan köra på, och det är väldigt, väldigt många poäng kvar att spela om. Det är mycket som kan hända och ska bli förhoppningsvis en rolig andra halvan av den här säsongen, med lite dubbelomgångar och blanks och så vidare, som ju åtminstone jag tycker är den roligaste delen på säsongen.
Ja, precis. Och ja, då kan vi gå vidare till lite spelare som man ska kolla på inför nästa omgång, för att ja, och där jag tycker vi kan nästan skippa målvakter, för det är ingen, tror jag, som gör ett målvaktsbyte i en sån här omgång.
Nej, det hade förvånat mig faktiskt. Det hade förvånat mig.
Jag kan ju nämna i alla fall att Ariola har gjort, vad han tagit, 11 poäng, 10 poäng, 8 poäng de senaste tre matcherna. Han är i form.
Innan vi går in på faktiska spelarrekommendationer, så tycker jag ändå bara att vi får ta upp lite om de förväntade dubbel- och blankomgångarna som kommer framöver. Liksom. Det är fortfarande lite för tidigt om man pratar om att man ska spika liksom en strategi för när man vill spela sina chips och så vidare. Jag tror att vi kommer kunna prata mer om det här inför omgång 22. Då kommer man ha betydligt mer info. Men man kan väl säga så här att omgång 25 är den första omgången när man förväntar sig att det kommer komma, ja, det kommer hända något extra, det kommer flyttas matcher och det kommer då läggas till matcher troligtvis. Till exempel Citys match, den som blir uppskjuten på grund av klubblags-VM, förväntas gå in i omgång 25. Det mest troligt i alla fall skulle kunna vara omgång 28 också, tror jag. Men City, dessutom Liverpool, som de kommer blanka i omgången direkt efter. Omgång 26 krockar med ligacupfinalen. Vilket betyder att Liverpool, om de slår ut Fulham och går till final, så kommer deras match i omgång 26 att skjutas upp. Chelsea, som möter Tottenham i omgång 26, är ju den andra ligacup-semin mot Middlesbrough. Där hade man ju räknat med att de skulle gå till final och att den matchen ska ställas in. Nu får vi se hur det blir med det. Då är det fullt möjligt att de vänder mot Middlesbrough, men förlorade i första matchen. Så där hänger det på hur det går i returen såklart. Men eventuellt så att Chelsea och Tottenham också kommer blanka i omgång 26. Så potentiellt så har vi alltså omgång 25 och omgång 26. Först en dubbelomgång för City, Liverpool, och sen är det två andra lag. Jag kommer inte ihåg. Ja, Brentford och Luton eventuellt. Men framförallt City och Liverpool, om man ta det från ett FPL-perspektiv. Följt direkt av en blank där Liverpool, Chelsea, Tottenham skulle kunna blanka. Och sen vidare omgång 29 sen, några omgångar senare. Var den som på förhand förväntades bli den största blankomgången för säsongen, i och med att den krockar med FA-cup-kvartsfinalerna. Nu är väl alltså, reaktionerna på den lottning som har kommit till fjärde rundan, att det skulle kunna bli så att det inte blir så många uppskjutna matcher som man kanske hade förväntat sig på förhand. Men som sagt, det är väldigt, väldigt tidigt att spekulera i det. Inför omgång 22, då kommer fjärde rundan vara spelad och det kommer vara lottat inför femte rundan då, som är inför, ja, åttondelsfinalen helt enkelt, femte rundan och sen kvartsfinalen efter det. Då kommer vi ha en betydligt bättre och klarare bild av omgång 29. Men jag tycker faktiskt att man ska ha med sig när man gör byten denna veckan att det finns en möjlighet att Liverpool till exempel dubblar i omgång 25 och blankar i omgång 26. Och det finns en möjlighet att det slängs in en dubbel för City i omgång 25. Och lite sådana här grejer som, ja, det kanske inte är helt avgörande för vilka byten man ska göra. Det tycker jag inte. Och man ska absolut inte bestämma sig för en chipstrategi och liksom låsa fast sig vid den nu. Men jag tycker faktiskt att det är tillräckligt viktigt för att man ska ändå ha med.
Mm. Bra genomgång tycker jag inför de kommande dubblarna och blanksen. Och ja, vi kommer ju få mer info som sagt nästa Game Week. Och det är ju lite synd kanske att vi får det liksom nästa eftersom vi måste ju nästan göra byterna nu.
Vissa... Exakt, det är det som är, det är ju ett problem. Att det är en del spelare som kostar ganska mycket som man inte gärna vill ha kvar på bänken utan som man vill, gärna vill byta ut. Så man kan göra något roligt med de pengarna istället. Men där man inte har riktigt all info som man kanske vill ha. Det kommer vara mycket tydligare inför omgång 22. Det är det jag säger. Alltså, det som man kan spekulera i nu, det kommer vi veta betydligt mer inför omgång 22. Och då kan man faktiskt ta beslut utifrån det. Så därför är väl... Ja, det är kanske inte så många som kommer sitta i den sitsen att man kan spara ett byte. Men kan man det så är, kommer det vara guld värt att ha två fria byten inför omgång 22. Kan man ju säga. Hade inte Trent skadat sig så tror jag att jag hade gjort det. Sparat ett av mina byten i alla fall. Nu kan det bli tufft. Men generellt, sitter man med ett så bra lag att man har råd att spara byte, gör det.
Ja, vi kan ju gå vidare till Trent tycker jag redan nu. För att han kommer ju bli borta, inte superlänge, men några, vad är det, 31 januari är han förväntad att vara tillbaka. Alltså, han missar ju en, två omgångar ungefär.
Alltså de, Liverpool kommunicerade ju a few weeks.
Mm.
Och det är ju potentiellt lite svårtolkat. Är det två veckor, tre veckor? Vad händer om det blir, kommer någon form av bakslag? Man vet ju inte. Liverpool spelar ju nu i omgång 21, den matchen kommer han ju missa. Sen omgång 22 så är den matchen 31 januari. Skulle kunna vara så att han är tillbaka till den. Sen så kommer de omgångarna ganska tight in midweek därefter tror jag. Så det är tre matcher på ganska ganska kort om tid. Och då är det så här, om han precis har kommit tillbaka från en skada, startar han överhuvudtaget alla de matcherna. Ja. Det är ganska mycket osäkerhet kring Trent i alla fall. Och det är inte en spelare man kan räkna med direkt framöver.
Nej, men det är ändå ganska lång turnaround mellan dem. Det är 5 dagar mellan Chelsea och Arsenal och det är 6 dagar mellan Arsenal och Burnley. Så att det är inte super...
Ja, det var länge jag trodde faktiskt. Men, och det är så här, det är där, och framförallt att det är så pass långt till omgång 22 gör ju att man inte måste byta ut Trent.
Nej.
Alltså för att chansen finns ändå att han bara missar en match. Och då är det ju inte så farligt.
Men om man skulle vilja byta ut honom då, vem är det man ska kolla mot då? Jag antar att Estupiñán är ett av namnen. För att han har ju kommit tillbaka. Han gjorde ju mål i kuppen va? Och sen 6 poäng och 6 poäng de senaste 2 matcherna. Brighton som har, ja, vi har pratat om att de har väldigt bra schema, bara att man inte vet vem man ska ha i det laget. Estupiñán kanske är där man ska ha.
Alltså schemat är ju riktigt, riktigt bra. Det är väl 7 av de kommande 8 matcherna som är liksom, som man får kategorisera som bra matcher och som matcher där man gärna vill ha Estupiñán. Sen är ju problemet med Brighton och med Estupiñán att man kommer få förlita sig en hel del på offensiva returns. För att jag tror, även om det är bra matcher så tror jag inte att de kommer hålla så många nollor. Höll nolla nu senast, men det har inte varit någon trend den här säsongen riktigt att de har sett stabila ut defensivt. Kostar 5 miljoner är i och för sig inte så viktigt nu när man kanske har hur mycket pengar som helst. Men det är ändå en backposition eller en plats i en backlinje som ska spenderas på en spelare där man kanske inte förväntar sig så många hållna nollor. Och då gäller det ju att man får tillräckligt många offensiva returns mål och assist för att det där ska vara värt det. Och det är väl det jag är lite osäker på om man kan förvänta sig till mycket för att det ska väga upp för den brist på hållna nollor som jag ändå förväntar mig faktiskt, även om spelschemat är bra.
Ja, men jag vill ändå bolla upp, även fast såklart Brightons första nolla kom väl nu förra omgången typ. Så sen ligastarten, men de är fortfarande helt okej i alla fall när man kollar på, ja men typ expected goals conceded som vi gillar att kolla på här, non penalty. Då är de femte bäst i Premier League i år, vilket, så de kanske inte är så dåliga som man tror att de är. Det är ju bara Arsenal, City, Liverpool, Everton som har varit bättre i år när det gäller det. Så.
Exakt, alltså de kommer ju hålla mer än en nolla på resten av säsongen. Mm. Utan tvekan. Och det ska jag säga, det skulle mycket väl kunna vara så att jag byter in Estupinian den här veckan, även fast jag inte är superövertygad om en nolla den här omgången till exempel. Men det är ju faktiskt så att jag i alla fall inte ser så där jättemånga alternativ. Alltså först att man har en eller två Arsenal-backar, man har Porro, Trippier är inte aktuell just nu med det spelschemat på kort sikt. Jag har svårt att se vad man ska plocka in för backa annars. Vad känner du, vilka är alternativen liksom?
Nej, det är svårt, jag håller med. Jag tycker inte det finns supermånga alternativ för, utöver Estupinian. Jag tycker han är, och det ser man ju också, alltså, han är blivit inbytt av 450 000 redan. Man kollar ju inte mot liksom Doughty eller så här, trots att de har gjort bra liksom, men kanske att man kan kolla mot en, ja vad skulle jag säga, Kyle Walker. Kanske, Cityback.
Ja, det behöver inte vara fel.
De har en dubbel kanske. Dubbel sen.
Ja. Samtidigt är det Newcastle borta denna veckan. Ja. Och man tänker att man nog hellre gör ett sånt byte när man vet att det kommer en dubbelomgång och man har lite mer klarhet för statusen på De Bruyne och på Haaland och så vidare. Så man vet tydligare vilka City-spelare det är man vill ha. För att om man har Walker, eller har Foden kanske, och byter in Walker så, och måste ha in Haaland, så har man sina tre City-spelare där. Och det kan mycket väl vara så att det är de tre man vill ha när det väl är dags för omgång 25. Och det är kanon i sådana fall. Men vi vet ju med City att det skiftar snabbt vilka spelare som är bäst att ha från det laget. Och då blockerar man liksom... Ja, det kan vara vem som helst av de mittfältarna till exempel som dyker upp, som man känner när det väl är dags för omgång 25 att honom måste jag ha. Och då kanske det är lite surt att man har blockerat den spelaren eftersom man bytte in Kyle Walker inför Newcastle borta.
Ja, nej, jag håller med. Malo Gusto kanske man kan nämna.
Absolut, också ett alternativ, blir utbytt i ligacupsemin, men det verkar inte som att det ska ha varit någon skada, utan att det var mer av en försiktighetsåtgärd. Så ska ju vara lugnt. Så det, absolut, om man inte vill spendera så mycket pengar dessutom på den positionen, så är Gusto ett alternativ. Men bortsett från det, ja, jag ska vara helt ärlig, jag ser inte så många, alltså det finns ingen poäng att sitta och rekommendera spelare som man inte tror på. Så att jag hade nästan hållit mig till Estupinian och Gusto som potentiella ersättare i backlinjen. Om man då såklart redan har Arsenal backa och på och så vidare. Men det som kanske är mer intressant egentligen, alltså säg att man måste göra ett byte i backlinjen ändå. Föredrar du att byta ut Trent och ersätta med den backen man vill ha in? Eller att byta ut femte backen, Charlie Taylor till exempel, som också är tveksam om han kommer spela. Att göra det bytet och bänka Trent i sådana fall och behålla honom och ha visserligen ganska mycket pengar på bänken, men ändå ha Trent redo när han kommer tillbaka.
Ja, det är svårt. Alltså just nu, om det är så att Trent bara missar två matcher, säger vi, och man känner sig nöjd med de andra backarna. Det beror helt på hur ens lag ser ut, tycker jag. Alltså om man har backar som man kan spela i de här omgångarna, så tycker jag ändå att man kan behålla Trent och kanske sälja Son och Salah före. För att, lite som vi pratade där, det finns ju mer alternativ i den kategorin, i mittfältskategorin. Så att... ja, då hade jag nog behållit Trent. Men om man inte känner att man har det, någon täckning där, då tycker jag nog att man kan sälja Trent före, ja men till exempel en Taylor då eller så. Så det är väl det jag skulle basera mitt val på.
Ja, jag tycker att det är svårt, för att man måste också ha med sig här. Alltså, Haaland ska ju tillbaka för det senare. Vi kommer komma till det senare, men Haaland ska ju tillbaka. Förmodligen i omgång 22, om man räknar med att han är tillbaka då, så möter de Burnley, och då vill man ju ha Haaland. Och vill man då inte släppa Watkins eller Solanke eller sån, ja men då är det ju tredje anfallaren, en Archer till exempel, som ska uppgraderas till Haaland. Då behöver man ju hitta 9,5 miljoner sånt för att kunna göra det bytet. Och även om man tänker att man kan ha mycket pengar, alltså om man inte säljer Salah utan man denna vecka, om man inte säljer Salah och dessutom behåller Trent, då har man inte tillräckligt mycket pengar för att kunna göra det bytet. Så alltså den måste också tas med, att man faktiskt kollar framöver vad behöver jag göra för byten för att frigöra pengar till Haaland. Och räcker det ens att byta ut Trent och ta in en Stupinjan och frigöra 3 miljoner där? Det är inte helt säkert för alla att det räcker. Och då kanske det är bättre att byta ut Salah istället. Så liksom, det är en sån avvägning man måste göra också. Inte bara liksom, det är inte bara Trent och när han är tillbaka som spelar roll här faktiskt, utan det är liksom, om man tänker lite större, så är det faktiskt en lite svårare avvägning att göra.
Ja, sen tycker jag vi kan gå vidare till mittfältare, och ja, där finns ju mycket att prata om eftersom Son och Salah försvinner ju i, både till afrikanska och till asiatiska, och ja, jag vill nämna en spelare som jag inte tycker är så bra alternativ att byta in, och det är De Bruyne på 520k transfers in just nu. Lite för mycket, måste jag verkligen säga. Jag vet att det är lockande. Jag vet att det är lockande, men alltså han är ju långt ifrån given att starta någon av de kommande två matcherna.
Jag har ju extremt svårt att se att han startar mot Newcastle. Det kommer han inte göra. Till och med för att jag såg något citat om att han förväntade sig att han skulle liksom komma in från bänken. Jag ser inte alls att han får starta. Och då går det inte att spendera så mycket pengar på honom redan nu. Är man liksom väldigt sugen på KDB så får man ju göra det bytet inför omgång 22 i sådana fall, om det ser ut som att han startar där. Men även när han får sin första start, alltså Pep kommer ta det väldigt, väldigt försiktigt med honom. Och de kommer inte vilja spela honom för mycket så att han går sönder igen direkt. Det är ju det absolut värsta som kan hända för dem. Utan de kommer ta det försiktigt med De Bruyne, och när det blir, alltså blir det en dubbelomgång till exempel, finns ju inga garantier att han startar båda om det bara är några dagar mellan de matcherna. Utan då skulle det absolut kunna vara så att det blir en start och ett inhopp för att ta det lite försiktigt. Så att nej, det är för mycket risk där.
Mm. Och några andra mittfältare som folk byter in är Foden. Foden som jag lite skeptisk mot fortfarande. Alltså, jag är inte helt såld. Jag har varit med om Foden många gånger och det känns som att han spelar så bra, men så fort han inte spelar så bra längre så är det ju ganska, speciellt nu när både De Bruyne och Haaland är på väg tillbaka i alla fall. Så ja, det är ju inte helt säkert att Foden startar liksom båda matcherna i en dubbel i omgång 25. Alltså om man tänker så. Utan jag är lite skeptisk där fortfarande. Alvarez kan ju droppa ner och ja, jag tycker att en spelare som till exempel, om Bowen är frisk, så är jag lite mer sugen på en spelare som Bowen när han, ja, vi vet att han får 90 och spelar hela tiden. Foden gjorde det väldigt bra senast och har gjort det bra senaste matcherna, men det är ju minuterna som vanligt med Foden, och ja, jag vet inte riktigt om det är värt risken att ta det.
Börja med Bowen först, så kommer han inte att spela den här omgången, och det är ju alltså, det verkar ändå som att det är en skada där som kommer hålla dem borta från åtminstone den här matchen. Och då är det ju tyvärr så att man måste göra bytet redan denna vecka. Så även om man Bowen kanske är bättre på lång sikt, så måste man in en mittfältare som spelar nu. Och Foden är, det är svårt såklart. Det är som du säger, alltid problem med speltiden när alla är tillbaka. Och det kommer det vara nu också. Nu är det ju så här, när Haaland har varit borta så har de ju flyttat upp Alvarez i banan, och Foden har kunnat spela centralt i plan istället för att vara ute på en kant. Och det passar honom mycket bättre. Han har väldigt bra siffror, både liksom faktisk output men också underliggande siffror som central mittfältare. Det ser mycket bättre ut där. Och jag tycker att City fungerar bättre när han är centralt på mittfältet än när Alvarez är där. Alltså, om man tänker vad som borde hända när Haaland är tillbaka och tar anfallsplatsen. Men samtidigt, bara för att, alltså även om de flesta som tittar på City utifrån tänker att Foden och De Bruyne på centralt på mittfältet är, och med Haaland framför, är det absolut bästa, så finns det ju inget som säger att Pep kommer hålla med och spela det laget varje match. Utan det kommer ju bli några matcher när han startar på kanten och några matcher när han startar på bänken. Och det är ju ett problem på lång sikt såklart. Samtidigt kan man ju argumentera för att uppsidan på kort sikt, när man ändå vet att han kommer spela. Han startar ju så länge De Bruyne och Haaland inte spelar. Och dessutom är han ju så bra att det finns ju... Så här, nu kommer jag säga något som man säger åtminstone ett par gånger per säsong tycker jag, med Foden, och det har varit Mahrez och det har varit alla möjliga. Men så länge han spelar så här bra så är det svårt att peta honom. Men som sagt, det har man sagt många gånger förr, och det brukar sluta med att de gör en dålig insats och blir petade. Så det är ju en risk man tar i sådana fall.
Ja, precis. Det jobbigaste jag tycker med Foden är ju att man, även när man får en bänkning, så är det svårt att veta om man ska sälja han till nästa match eller inte. Det är det svåra med City mittfältarna. Och ja, om man känner att man är en sån manager som inte vill ha, för det kan ju med stor chans uppstå, den, i alla fall att man får en bänkning och så vet man inte riktigt vad man ska göra. Och om man är en sån manager som har, ja, får lite panik då och känner så här, men jag kommer behöva sälja direkt, då kanske man inte ska gå på Foden nu, utan då kanske man ska gå på något säkrare kort. Ja, och utöver han så är det väl, ja, vad kan man kolla mot? Richarlison kan vi ju nämna, måste jag ändå göra.
Tänker att det är ett säkrare kort, eller?
Nej, jag tycker inte det är Charles som är säker. Det var inte han jag tänkte på då. Kanske typ en spelare som Ödegård kanske är lite säkrare. Men ja. Det är Charles som kan väl nämna också. Diogo Jota är ju verkligen som Foden också. Kanske ännu värre än Foden.
Ja, det är ju så. Du säger att man kanske ska gå på några säkra kort. Men jag ser liksom inte hur många säkra kort det finns. Ödegård, absolut. Pascal Gross till exempel. Och också en säkrare spelare. Men inte alls lika hög höjd. Richarlison, alltså, det är ju en intressant spelare, och när han spelar anfallare, och man får väl anta att han tar straffarna när Son är borta, så är det ju liksom, såklart bra i och med att han står som mittfältare i spelet. Men vi vet, det är också ganska mycket osäkerhet tycker jag, King Spurs framåt, hur de kommer påverkas av att Son lämnar, hur kommer laget påverkas av att Timo Werner ansluter. Hur kommer de formera det anfallet? Kliver Werner in direkt? Spelar han i sådana fall centralt och Richarlison på en kant? Eller är det Werner på en kant och så får Richarlison fortsätta centralt? Vi vet inte riktigt. Och det är väl en osäkerhet som gör att jag kanske inte tycker att det är värt att plocka in Richarlison just nu. Man behåller såklart om man har honom. Men jag kan inte påstå att jag är sådär jättesugen på att göra det bytet och plocka in Richarlison just nu.
Nej. Nej, jag kan köpa det. Det är ju spännande att se hur Werner påverkar det. Man är inte jättenära på att ta in Timo Werner kanske i det första man gör här. Men ja. Sen, ja. Jag vill ändå nämna Bruno Fernandes. Alltså, jag tycker ändå man kan göra det. United har ju varit, ja, inte alls särskilt bra. Men ja, schemat ser helt okej ut. Man kanske inte ska gå dit, men det är ändå lite säkrare när det gäller minuter i alla fall, och vi tror fortfarande att han är på straffar. Kanske om Rashford spelar som forward, har gjort Rashford ju assist, eller mål senast, assist, ja. United har ändå helt okej schema de kommande matcherna, men jag vet inte riktigt. Det är svårt att välja där i mittfältsvalet. Crystal Palace, kanske efter Arsenal borta, så finns det, alltså Esse, som är ganska billig om man behöver en billig mittfältare. Ja, jag tycker det är svårt.
Det är svårt. Bruno kan jag absolut. Jag ser, alltså, vill man plocka in honom, köp det. Jag tycker att det är ett intressant val. Garnacho också, om man behöver en riktigt billig mittfältare. Kan man, är väl värd att lyfta upp. Om det är så att man behöver man behöver fyra pengar för Archer till Haaland till exempel. Så räcker ju Sala till Garnacho ganska långt. Och om man då tänker sig att man vill gå över till liksom, ha tre spelande anfallare och fem spelande mittfältare, men ändå inte vill ha för mycket pengar investerade i den här åttonde offensiva spelaren, så är det ju smidigt med en sån som Garnacho. Men det är klart att det inte är alls lika mycket garanti där som på några av de dyrare spelarna. Så är det, och det är ju en risk man måste vara medveten om.
Och det finns en anledning varför jag inte nämner Douglas Luiz heller, för jag tycker inte han är särskilt bra i FPL. Även för att många tar in honom och många gillar honom, så jag kan inte fastna för Douglas Luiz tyvärr.
Vad tänker du om Pascal Gross då? Det känns som en spelare som du hade kunnat vara sugen på att plocka in ändå. Jag tycker att det är liksom en spelare som passar dig och de spelarna du brukar rekommendera.
Ja, Jag tycker bara han inte är tillräckligt offensiv. Alltså hans utgångsposition, det är lite, jag vet inte, jag känner lite, jag gillar ju inte riktigt så här Ward-Prowse som val i FPL, och då faller väl Pascal Gross lite under samma kategori, att han inte kanske följer med i boxen tillräckligt och sådär. Han gör ju en del poäng lite till och från, och han kanske är första straffskytt till och med när Joao Pedro inte spelar. Så,
alltså han har ju rätt bra underliggande siffror ändå för sitt pris, speciellt expected assists. Sen är det ju såklart att man kanske inte får till många mål där, men det kommer till en del poäng, och det är lite synd. Hade han varit första straffskytt, alltså oavsett vem som hade varit på plan, så hade jag nog plockat in honom den här veckan faktiskt. Det hade nog räckt för mig att veta att han tar straffarna. Då tycker jag att han är så pass bra att det man får från öppet spel räcker. Tyvärr är det ju så att Joao Pedro kommer ta straffarna när han startar, och har ju ändå fått spela mer nu på slutet. Så man kan ju inte direkt räkna med straffarna på Gross, och då är det nog tyvärr så att när man jämför med Phil Foden och Jota och Richarlison och spelare med höga höjd, att Gross inte riktigt räcker till. Men samtidigt kollar man spelschemat, vet att han spelar, och det kommer liksom, det kommer inte vara så många 15 poänger, det tror jag inte, men det kommer vara en hel del assist, något mål här och där och en del bonuspoäng. Så nej, jag tycker inte alls att det är ett dumt val.
Nej, om man bara kollar på underliggande stats så är ju Pascal Gross nästan samma underliggande stats som Phil Foden den här säsongen per minut. Så att, jag vet inte om det är Phil Foden som är dålig eller Gross som är bra, men något av det kanske. Men ja, som sagt, det finns kanske inte supermånga. Vi nämner ju Cole Palmer också, men det har vi ju båda i våra lag. Cole Palmer är ju nästan kaptensmaterial den här omgången, men vi kan ju komma till det lite senare.
Det finns väl fler sådana, alltså Palmer, Saka har ju de allra flesta, men har man inte honom så är det ju klart ett bra byte att göra. Så det finns ju sådana spelare som, ja, det är väl framförallt de två som finns i ganska många lag och som vi väl därför inte har nämnt, men såklart har man inte någon av dem så är det ju, tycker jag att båda dem är bättre än alla andra mittfältare som vi har tagit upp egentligen. Annars intressant på mittfältet är ju vem man ska sälja, alltså om man är det givet att sälja både Salah och Son denna veckan?
Nej, det tycker jag inte, alltså det beror ju helt på hur laget ser ut, alltså om man vill sälja till exempel båda då, och så tar man in, säg en Crystal Palace mittfältare mot Arsenal borta, det är ju inte, alltså då är det förmodligen en bänkspelare som är bättre, alltså man behöver inte sälja båda om man inte känner att det stärker ens lag just nu det här omgången. Du kan ju vänta någon gång. Och då får du kanske lite mer information också hur bra, jag vet inte, har mästerskapet börjat då? För det har det väl ändå.
Ja, exakt. Så följdfrågan är då, om man bara ska sälja en, vem är det man behåller och vem är det man säljer då? För att det finns ju olika argument. Salah är ju dyrare, så säljer man honom så friar man ju mer pengar. Samtidigt så är det nog troligare att man kommer vilja ha tillbaka Salah innan man vill ha tillbaka Son. Och då skulle man ju kunna hävda att det finns scenario där man kommer ha så mycket annat att fixa med laget att man kan låta Salah sitta på bänken i 3-4 gameweeks beroende på hur det går för Egypten. Och sen är han tillbaka inför omgång 24-25 någonstans där. Som sagt, beroende på att vinna Egypten mästerskapet så kanske han inte är tillbaka då. Men potentiellt, alltså man får ju räkna egentligen med att han är tillbaka för omgång 25 i alla fall med dubbelomgången där, om det blir en sån. Och då slipper man ju helt enkelt lägga ett byte på att plocka in honom igen. Så det finns ju för- och nackdelar med båda. Vem tycker du att man säljer först?
Jag hade nog valt Son just nu och sålt först. Lite som du säger där, man kanske vill ha tillbaka Salah lite tidigare, och Son har ju lite tuffare schema när han kommer tillbaka. Det är Everton, Brighton, Wolves, Chelsea. Alltså det är inte supersvårt, men det är, och man vet som inte riktigt vad som händer med Spurs. Jag håller med. Det är en del skador. De får ju tillbaka någon i Van de Ven här. Men man har lite svårt att hålla koll på dem. Liverpool, ja, gjorde ju 7xG mot Newcastle. Alltså de är ju ett bättre offensivt lag tycker jag än Spurs just nu. Och ja, man vill inte sitta utan Salah i en dubbelomgång. Vi vet ju att Son inte kommer få en. Och kanske en blank. Så att, ja, då tycker jag nästan att det är säkert att sälja sånt.
Alltså jag landar nog också i att man säljer Son först. Ska dock säga att där är det ju såklart så att man måste kolla på nästa omgång och vad krävs det för att jag ska kunna få in Haaland. Och måste jag då sälja Salah för att ha råd att få in Haaland på det sättet som man vill kunna byta in honom, då tycker jag att det är värt att släppa Salah först. Och det kan vara så att man måste sälja båda. Har man två fria och det enda sättet man kan ha råd med Archer till Haaland i omgång 22 är att sälja både Salah och Son, tycker jag att man kan göra det också. Jag är tveksam om jag hade tagit en minus 4 för det, kanske. Du går på laget. Men vi är väl överens om att det är sån som man släpper först. För mig, som jag sa innan, så handlar det om att det finns en möjlighet att man vill ha tillbaka Sala ganska snart. Och att det kanske inte är lönt att lägga ett byte på att byta ut honom och ett byte på att byta tillbaka. Om man inte är helt övertygad om att just den mittfältaren man kan byta in kommer ta en massa poäng de kommande omgångarna. Men det är väl en övergripande grej med hela den här omgången egentligen, att jag ser inte så många matcher där man kan räkna med poäng. Jag ser ganska många jämna matcher som kommer vara lite svåra att förutse exakt hur de kommer gå, och tror inte att det kommer vara, det känns inte som att det är så många givna 10 poängar, om man säger så, den veckan. Det är det ju sällan, men det är ganska ofta har man åtminstone någon match där man känner att okej, men den här spelaren med alldeles största sannolikhet kommer göra en väldigt bra omgång.
Nej, men jag håller med. Det är därför vi kommer till kaptensvalet lite senare, men det är svårt den här veckan, alltså det måste man erkänna. Ska vi gå vidare till anfallare, för att där finns det lite att prata om kanske. Framförallt att först och främst Ivan Toney är tillbaka. Det är ju lite annorlunda. Han har ju varit avstängd hela den här halvsäsongen som vi har gått igenom, och nu är han tillbaka. Han har inte superbra spelschema framför sig. Det ska vi säga, och man kanske inte vill hoppa på redan nu, men ja, det är ändå 81 000 som har gjort det, så att några har ändå hittat hit.
Ja, men det är ju en kvalitetsspelare, så att det är absolut någon som man kommer fundera på någon gång den här säsongen, skulle jag tro, men det är för tidigt för mig i alla fall. Man får vänta och se vad som händer där. Men ja, som sagt, en väldigt bra fotbollsspelare, och skulle inte förvåna mig om han levererar ganska direkt.
Ja, sen när det gäller anfallare, så jag vill ändå bolla upp, vi pratade om han tidigare lite, jag vill ändå bolla upp João Pedro när han spelar nu som vänster ytter mer än man gjort tidigare. Och ja, han verkar inte ha så mycket konkurrens där ute. Han har ju spelat 2 raka 90 minuter nu, tar ju straffar. Går in i ett väldigt, väldigt bra schema, och det finns egentligen ingen vänsterkantspelare som de kan ha riktigt där. Typ Jakob Måder, det är typ han kanske. Men det känns ju som att João Pedro borde gå före, och ja, Mitoma är borta, Adingra är borta, Solly March är borta. Det finns inte så jättemycket alternativ på kanterna, och João Pedro, om man vill ha en billig forward, tycker han är 100% det bästa valet just nu. Jag tycker han, det är ganska många som har tagit in honom, 220 000. Men ja, det är ett helt okej val i alla fall, tycker jag, Carl Peter.
Absolut, och kommer tillbaka till Brightons spelschema. Väldigt, väldigt bra. Och offensiva Brighton-spelare, det kommer roteras. Men jag tycker att det ser okej ut för Carl Peters chanser till speltid. Ta straffarna när han spelar. Så jag har inget emot det valet i sig. Däremot så ser det ju så att jag ser inte riktigt hur en slag ska se ut för att det bytet ska vara det bästa man kan göra den här veckan. På ett wildcard kanske, men ja. Vad ska man, man kommer inte byta ut, man byter inte ut Watkins, man byter inte ut Solanke, och man byter inte ut Alvarez om man har någon av dem. Och ska man då göra Archer till Showpedo, det kan man göra, ja. Men då ska man ju ha ett riktigt, riktigt bra lag över.
Ja, nej, precis. Det är ju därför det kommer inte jag göra i mitt lag. Liksom. Men om man hamnar i den situationen där man behöver en billig anfallare för att få in någon, så ja, João Pedro är det klart bästa valet, tycker jag i alla fall.
Hur annars, det finns ju inte så mycket att säga om anfallet denna omgången kanske. Man kommer ju behålla de man har egentligen. Men om man bara blickar framåt lite, Haaland, jag tror inte att han kommer vara redo för omgång 21, men det är ändå en ganska stor chans att han kan spela omgång 22. När det är dags att byta in Haaland, vem, alltså, hur ser du på dem, att offra de olika anfallarna? Måste man hitta ett sätt att göra Archer till Haaland, eller skulle man kunna offra Watkins eller Solanke eller något sånt potentiellt?
Det är alla andra säsonger hade man ju kunnat sagt att ja, men Solanke kan man offra, men jag tycker inte man kan det den här säsongen. Alltså jag tycker han är riktigt, riktigt bra. Och Watkins är ju lite samma sak. Jag tycker ändå att när man har möjlighet att få ut Son och Salah, så tycker jag ändå man ska försöka hitta någon väg att nå Archer till Haaland. För att, ja, vi vet ju, Watkins har 9 plus 11 efter halva säsongen. Alltså han är ju riktigt, riktigt bra. Och schemat ser också helt okej ut. Det är Everton, Newcastle, Sheffield United, Manchester United, Fulham, Nottingham Forest, Luton. Alltså det är ganska bra schema. Och ja, jag känner väl egentligen att jag kommer ju byta ut Alvarez så fort jag vet att Haaland är tillbaka, då kommer jag byta ut Alvarez. Och det, ja, det är lite jobbigt kanske att City kommer få en dubbel snart, och då kanske man byter ut en spelare som har en dubbel. Men ja, det kommer bli Haaland in, och Haaland ska ju in om det blir Burnley hemma framförallt. Det måste han in.
Ja, och det är ju möjligt att det kommer några matcher där Alvarez och Haaland startar tillsammans. Om det börjar inte riktigt redo till exempel. Men jag tycker att det är ett byte som man får göra oavsett. Det är dock lite, alltså om man går in inför Burnley gånger 22 och konsensus är att både Haaland och Alvarez kommer starta den matchen, så är det ju tufft att släppa Alvarez, även om det är för Haaland. Så då tror jag ändå att de som har honom kommer få liksom våndas lite över det beslutet, om det är Alvarez eller om det är någon av de andra anfallarna som ska ut. Men klart är ju att när Haaland väl är tillbaka, så måste han in, och om det då krävs att man offrar Alvarez, även om han kanske också startar, så får man göra det.
Och det är ju inte helt säkert att Bournemouth fortsätter med den här alltså formen som är i också. Det kan ju vara så att de tappar av lite, för de har ju varit en väldigt stor form, och då kan man ju säga att Solanke har varit superbra, och det har han ju varit. Men det är svårt att veta om det fortsätter hela vägen också. Man ska ju, alltså, ja, men till exempel mot Spurs, då skapar ju Solanke, vad hade han, 0,9 expected goals typ, utan att ha någon straff eller någonting. Alltså, det är en väldigt, väldigt bra spelare som är i bra form.
Ja, exakt, och det är inte alls så, kollar man och jämför med de underliggande siffrorna, det är inte alls så att Solanke har överpresterat en massa jämfört med XG, utan han har ju matchat XG ungefär hela säsongen. Så att det finns inget där som tyder på att han kommer sluta göra mål helt plötsligt. Utan då är det ju om han slutar komma till lägen, och Bournemouth blir så pass mycket sämre att de inte klarar av att skapa lägen för Solanke. Och Solanke inte klarar av att ta sig till lägen längre. Och det kan jag väl inte påstå att man har sett någonting som får en att tro på. Men det är klart, det är inte den typen av garantilag kanske. Men kollar man på de underliggande siffrorna, så tycker jag att Solanke fortfarande kommer att vara ett, liksom, även framåt kommer att vara ett väldigt bra val, och spelschemat gillar jag också för Bournemouth, så att jag behåller gladeligen honom.
Och han är fortfarande ganska billig, 7,1 är ju ganska billigt. Watkins går ju ändå för betydligt mer nu. Watkins är uppe i 8, nästan 9 miljoner nu, så att
ja, Watkins är ju en premiumspelare snart. Inte på Haaland-Sala-nivån, men på Saka-Son-Trent-nivån definitivt. Så där är också ett beslut som man kommer behöva ta till slut när Son och Sala och så vidare är tillbaka. Ska man offra, alltså man kommer inte ha råd med alla helt enkelt. Ska man offra Watkins för att få in Trent? Det är det en hel del som kommer göra. Men så att man kommer behöva ta obekväma beslut, göra jobbiga val mellan bra spelare helt enkelt, för att pengarna inte kommer räcka till. Det är ju inget problem som man har just nu kanske, men förr eller senare så kommer man ju stöta på de besluten.
Ska vi gå vidare till kaptenspinnen då, för det är ändå väldigt intressant den här omgången, för vi har ingen Son, vi har ingen Salah, vi har förmodligen ingen Haaland, vi har ingen Trent. Vad gör man? Vad gör en FPL-spelare när man inte har någon tydlig premiumspelare att sätta sin binder på? Jag lutar kanske just nu åt Saka, jag vet inte. Hur känner du?
Det är jättesvårt. Det är bland de svåraste. Alltså, det är klart att det har varit några omgångar där det varit tydligt två bra val, till exempel om det varit Haaland och Salah, och det är svårt att veta vem av dem man ska sätta den på. Men den här omgången, alltså det finns ju ganska många spelare som om någon kommer fram och säger jag tänker sätta binden på Jota till exempel med de här, av de här anledningarna. Alltså det behöver inte vara fel. Det finns ganska många spelare som man normalt sett ser som chansningar som absolut skulle kunna vara bra kaptensval. Palmer, Fulham hemma, skapar alltid chanser när han är spelare och tar straffarna. Saka, Crystal Palace hemma, tar straffarna, har de underliggande siffrorna sett bättre ut de senaste matcherna. Det är väl framförallt de två som det står mellan för mig, Palmer och Saka. Tycker de är väldigt likvärdiga. Har svårt att hitta några större skillnader där egentligen. Är ju värt att nämna att Palmer spelar ju på lördagen. Inte längre omgångens första match eftersom de flyttade Burnley-Luton, men lördag 13.30 och Arsenal spelar en vecka senare, lördagen efter också 13.30. Det kanske är någonting som ska liksom vägas in, att det går en hel vecka innan man får ha sin kapten i spel och att det kan hända saker på den veckan såklart som gör att Saka kanske inte längre är det bästa valet. Så nej, svårt.
Ja, det bör man ju nämna, men ja, det är verkligen inte lätt. Och hade Bowen varit frisk hade ju han definitivt varit alternativ också mot Sheffield United, men nu är det ju inte så länge, så att ja, nej, det kommer bli väldigt tufft. Kanske någon är sugen på att ta Ivan Toney mot Nottingham Forest hemma. Kliva dit med vinden direkt i första. Det hade varit något.
Kan man hävda att Phil Foden är ett kaptensval? Ett alternativ?
Ja, alltså då måste jag ändå nämna att alltså Alvarez är också ett.
Ja, absolut, absolut, absolut. Men de offensiva City-spelarna.
Alltså Newcastle är ju ligans sämsta försvar de senaste sex matcherna, men ja, på hemmaplan ändå har jag ändå svårt att... Alltså om man bara kollar på det så objektivt så säger jag, ja, det är City mot ligans sämsta försvar de senaste sex matcherna, då bindlar man ju där. Men ja, jag vet inte. Newcastle borta känns ändå svårt. Samtidigt, alltså Forest gjorde ju tre där. Alltså Chris Wood gjorde hattrick. Alltså det är såklart att Alvarez eller Foden kan göra det då också.
Ja, nej, alltså det känns ju konstigt, i brist på bättre ord, att sätta binden på en spelare som ska åka till St. James' Park som inte är Haaland eller Salah. Det känns ju redan lite konstigt med dem när det är Newcastle borta, men när det dessutom är, ja, det är inte en spelare som har samma garanti, så ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det egentligen. Samtidigt så är det så här, okej, de som har bäst matcher då, kommer man tillbaka till Palmer och Saka. Så ingen av dem som är liksom riktigt spelare som jag egentligen hade velat lita på med kaptensbindeln. Och det är väl kanske det som är problemet. Det är kanske det som gör att alla alternativ känns lite svajiga. Att det inte är en spelare som man normalt sett sätter binden på. Jag tror att hade du tvingat mig att välja just nu och liksom sätta en bindel, så hade det varit på Saka. Men med det sagt så har den suttit på Palmer i typ en vecka. Så att det är ungefär så jämnt det. Jag har verkligen inte bestämt mig. Och det känns lite som en 50-50. Det man kanske hoppas på är att jag tror ju inte att någon av de här spelarna kommer göra 2+1. Liksom. Jag ser inte riktigt den höjden den här veckan. Så att det finns ju en chans att det blir ganska jämnt liksom, mellan 5 och 8 poäng någonstans där.
Man kan ju säga också att det här målet som Saka gjorde ändrade nog en del personers åsikter när det gäller liksom kaptensvalet inför det här. Jag tror inte han hade varit så populär kaptensval om han inte hade gjort ett mål för han har ju blankat 3-4 veckor i rad, och om han hade blankat en gång till, då hade folk varit så här, hur kan vi behålla honom? Nu är han bindelmaterial. Ja, jag vet inte. Jag tror att det hade inte påverkat min och din, tror jag, åsikt i hur man ska bemöta honom som kaptensval, men jag tror det hade den generella liksom publiken hade nog ändrat lite åsikter kring han som kaptensval den här veckan.
Så är det ju absolut, och det är ju, jag skulle säga att känner man för någon differential som man vill sätta binden på, alltså man kommer ju knappt få ett bättre tillfälle än den här veckan. Om det är någon spelare som man liksom, ja, som dels kan man spela som ganska få har, eller en spelare bara som inte så många kommer sätta binden på, som man verkligen tror stenhårt på. Men kör på det denna veckan då. För att det finns verkligen inget val som är fel att inte bindla. om man säger så. Utan har man en stark övertygelse om någon spelare så tycker jag att man kan köra på det. För att det går liksom inte att sitta här och säga att det är fel egentligen. För att det är, ja, som sagt, jag tycker det finns inget givet alternativ den här veckan. Och då öppnar det upp för ganska många, många olika spelare helt enkelt.
Vi kan ju avsluta med att nämna den spelaren som har bäst form i hela ligan och bäst match. Det är ju Areola. Areola tog att det är hans val mot Sheffield United. Det, ja, det lockar lite. Nej, det gör det verkligen inte. Men ja, vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Jag vet i alla fall inte riktigt hur jag ska göra med mitt lag. Det kan ju du kanske gå igenom snabbt om du vill.
Alltså jag har ju 2-4 byten. Det kommer nog tyvärr behöva använda båda. Son till Foden skulle jag säga är ganska givet. Sen är det frågan om jag ska göra Trent till Estupinian till exempel, eller Taylor till Estupinian, bänka Trent. Det är lite frustrerande med Trent till Estupinian är att jag tror att gör jag Foden-bytet och Trent till Estupinian så är jag 0,1 miljoner ifrån Archer till Haaland. Så om jag ska ha råd med det raka bytet utan minus 4 så måste jag i sådana fall sälja Salah, som kommer med problemet att efter Foden så tycker jag inte att det finns något riktigt bra mittfältsalternativ. Jag är inte övertygad om Richarlison eller Gross eller Jota. Alla är väl okej, men det är ingen som jag är liksom jättelockad att plocka in. Så många beslut som ska tas faktiskt de här sista 48 timmarna. Och då, ja, det är mycket som kan hända. Det är de spelarna som du såg mellan för de allra flesta. De allra flesta kommer sälja 2 av Salah, Son, Trent skulle jag tro är det normala denna veckan. Sen exakt vilken väg man tar därifrån kommer såklart skilja sig lite. Och det är väl ganska få som har bestämt det till 100% skulle jag tro.
Och det stämmer för mig också. Jag har inte bestämt det till 100% utan det kommer nog ändras fram till deadline. Och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här just nu, men det kommer komma en lösning. Och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat allihopa den här veckan på vårt lite längre avsnitt. Och så hörs vi om, vad blir det? Det blir ett bra tag om 2 veckor kanske igen. Men tack så mycket för att ni har lyssnat i alla fall. Ha det bra. Hej då!